den är snart 20. Då
kör vi. Tänkte avvika.
Så ja.
Det är lagom.
Ja, det är lite diskutabelt vad vi är på. Jag tänkte tala om var vi befinner oss om en stund när alla samlas sig. Vi kanske ska sätta på någon mer vatten eller? Direkt. Ja, det är slut på det mesta.
Då sätter jag mig här nu.
Bara för att du ska få tyst på Ulf.
Dagens huvudfråga.
Nu skulle vi inte få den här delen nu. Ja,
vi hade väl lite frågeställningar kvar. Ja.
Okej. Okay. Har alla... Titta, nu har han snott din plats där.
Han får väl flytta på oss.
Nej, jag får flytta.
Ja. Ja. Är det långt igen?
Det är långt.
Den förra punkten hette paneldiskussion, men den svämmar över lite i det som var, kallades inledande diskussion, eller var alltså att vi skulle allihop diskutera. Den skulle sluta också för en halvtimme sedan drygt. Så att nu fortsätter vi diskussionen, men som sagt var att vi går lite vidare från det här med löner. Det blev ju mycket löner i det här, att vi går vidare och tittar på, ser mer det här som står här, politiska dimensioner, samhällsfrågor, vad innebär det för demokratin och hur jobben som sådant, det är ju inte bara löner det handlar om, va? Precis som du sa i ditt sista inlägg här. Så att vi kör vidare på det, och då tänkte jag vi kan väl köra ungefär en halvtimme, får vi se hur långt vi orkar, men sådär, vi hade sagt vi skulle ha en avslutning var klockan ett, men om vi kör den här diskussionen till början, vi har en halvtimme på den, får vi se vad vi ligger till där sen. Och är det schysst? Du begärde ordet innan, du begärde också ordet, var det någon mer, Göran också? Ni var ni tre. Jag tror faktiskt att det var Fredrik som viftade först. Så han...
Det är jättebra att man tar upp olika exempel och att man tar upp hur det här påverkar oss i våra liv. Men det är rätt att det blir ett eländigt seminarium av det här. Alltså det blir bara en slags... Alltså man mår dåligt när man går det här ifrån. Och då måste man istället kunna prata om vad kan göras. Alltså var står vi och vad kan vi... Om vi utgår från som det är, den här beskrivningen har varit... Då måste man säga att det finns ett politiskt och fackligt. Alltså facket har vi pratat en hel del om, hur de har kanske varit blinda. Politiken har varit blind. Vi ser idag att man kanske jobbar väldigt aktivt från politikens sida att jobba mot mer och mer av det här. Det vill säga att den borgerliga regeringen väljer att jobba mer och mer till stöd för den här utvecklingen. Vi har idag ett jobbskatteavdrag, som man snarare skulle säga ett mansskatteavdrag. Alltså vi har flera stycken av liksom... Man medvetet jobbar mer för att förstärka det här. Och det innebär att om man ska gå åt andra hållet, så måste man både från fackets sida och politikens sida ha en strategi tillsammans för hur man kan gå åt andra hållet. Och det måste man ju liksom kunna se. Kan man hitta en agenda? Vad skulle det kunna handla om? Om man då frågar politiker, vilka är de 20 viktigaste reformerna som vi har genomfört sedan andra världskriget? Då handlar nästan alla om kvinnor. Om jämställdhet. För det är jämställdhetsreformer som förstärker det sätt som vi vill organisera vårt samhälle på i förhållande till marknadens mekanismer. Hela den här idén om rätten till heltid är ju till stor del framsprunget ur kvinnornas engagemang för att kunna få en dräglig arbetsmiljö. Och då måste man se att här finns det liksom en sprängkraft att ta vara på. Det tredje är då, vad kan man göra? Ja, den diskussionen som har haft om vinster, den har ju liksom börjat förändra samhällsdebatten. Och LO var ju en av dem som hade egna förslag på hur man kunde tänka annorlunda än tidigare. Det som LO nu förbereder och som börjar komma, det är ju diskussioner om just köp- och säljsystemet, om new public management. Som en del i det här med vad kan vi göra åt offentlig sektor? Vad kan vi göra åt där staten och politiken är arbetsgivare? Och föregå med gott exempel. Och det är den diskussionen. Och då kan man ju säga att här finns det två problem. Jag vill bara ta det kort. Det ena är då att om man då ska göra saker och ting som förändrar det här. så bör man göra ungefär som man gjorde i Nacka, fast åt andra hållet. Nacka är den borgerliga liksom skyltfönstret. Där tog de steg för steg och införde marknadsekonomin överallt. De till och med försökte göra det och gör det på biblioteket. Att även biblioteksböckerna ska vara en köp- och säljvara. Där man använder sig av att ju mer du lånar på samma bok. Du kan liksom låna om den flera gånger samma dag. Så förstärker du möjligheten att få resurser. Det vill säga att det är inte logik längre, utan det bara handlar om en princip. Men vi har ju en annan idé om biblioteken. Och biblioteksmodellen, att det finns ett frirum där andra principer ska gälla, är ju det som man skulle kunna använda sig av i offentlig sektor. Och säga, här struntar vi köp- och säljmodellen. Det finns ingen anledning att ha den här, därför det här är viktigare saker. Om man börjar i den ändan, det är ett sätt att återföra idéerna om att få bort marknadsekonomin och det här tayloristiska tänkandet i offentlig sektor. För det är det som man kan påverka direkt. Då finns det ett problem. Och det är att de offentliga myndigheterna har anpassat sig till den borgerliga politiken. Jag stötte i helgen ihop med en person som jobbar på Statsverket. Det är de som ska genomföra de här idéerna. Och han sa, lägg ner oss. Det första som man bör göra som en någon typ av vänsterkraft, det är helt enkelt att det är så djupt rotat i den här typen av myndighet. Att det finns ingen anledning att ha kvar den myndigheten om man ska börja jobba efter andra principer. Och det innebär att politiken och facket och tänkandet måste gå tillsammans. Och jag tror att det är så man måste börja tänka för att kunna komma bort ifrån den här modellen. Så att vi börjar, alltså, ni behöver inte ta det jag har, men det viktigaste är att vi börjar tänka i vad ska vi göra då? Det är det som är intressant.
Okej,
okej. Ursäkta. Upplöst den borgerliga statsapparaten. Jag skulle vilja ta det här som vi var inne på förut, innan förra pausen. Nämligen det här varför, ja, som flera var inne på, att varför vi hade en period med mänskligare samhälle och varför det har gått fel. Och om man då tittar, och det har flera varit inne på, så här, arbetslösheten till exempel är ju en grund för att folk inte vågar göra motstånd. Otrygga anställningsformer är ju en form som gör att folk inte vågar eller kan göra motstånd. Bristen på kamperfarenhet, den sista legala strejken i Metall var fan 1980, då var ju mest en lockout dessutom. Och där har Metallledningen ett fruktansvärt ansvar för att inte ha tagit ut oss i någon form av kamp under 30 år. Då har man skapat en hel, kanske två generationer metallarbetare som inte vet hur man fightas. Och det är alltså ett sabotage från metallledningen. Avregleringen av företagen, alltså det, man har gett enorm makt till företagen och företagens kaxighet här, den är ju välgrundad, för att de, alltså till exempel när de säger så här, det här kan jag inte kräva för då flyttar vi utomlands och så vidare, va? Alltså de ljuger när de säger att för att då får vi inga tillräckliga vinster. De får ju vinst, oftast vinst i alla fall, fast de arbetar i ett land får lite högre löner. Men de ljuger, de talar i sanning att de kanske inte får lika höga vinster. Och det räcker för dem att fatta sådana beslut. Titta till exempel nu på hur amerikanska företag återgår från Kina till USA. Därför att man har gjort en bedömning att man tjänar lite bättre där än där. Alltså, så att de ljuger när de säger att de inte skulle kunna klara sig. Men de talar sanning när de säger där vi inte får maximal profit. Då kan vi lämna. Och då är det ju frågan vilka slutsatser vi drar. Om vi då tar ett fågelperspektiv och ser just att den här perioden 50, 60, 70-talet var ett mellanrum. Det är nu vi är tillbaka till normal kapitalism. När vi ser hur de resonerar inom hemtjänst och inom allt sådär. Är det någon här som tror att det går att prata förstånd med dem? Nej. Vi måste alltså återgå till arbetarrörelsens grundläggande syn. För det första naturligtvis inom den sektor som har varit offentlig förut, det måste ju återigen bli offentlig. Alltså avprivatisera alla vårdsektor och alltihopa. Skolor och så vidare. Men om vi tar Volvo som Myggan och jag har jobbat på. Var kommer Volvos rikedomar ifrån? Generationer av arbetare här i Eskilstuna bland annat som har jobbat upp det här, va? Varför ska frågan om anställningsformer, om vi överhuvudtaget ska få jobb eller om företaget överhuvudtaget ska finnas kvar här, bestämmas av några profitsugna slipsnissar någonstans? Varför ska inte vi bestämma? De stora företagen, finansinstituten och så vidare måste också överföras till folkets ägo. För, alltså, vi har kommit till en situation därför att, att kunna försvara vår vardag så måste vi ta stora beslut. De har fattat det. Vi måste fatta det själva också. Och därför, jag brukar säga så här, reformismen är en jättevacker tanke. Men den funkar inte i praktiken. Den funkade på 50, 60, 70-talet. Alltså tanken att vi kan försvara arbetarklassens intressen utan att ta en konfrontation med kapital. Det är en jättebra tanke och vår generation, jättemånga, trodde på den. Därför att det såg ut, det funkade faktiskt. Det funkade faktiskt. Men det var en undantagsperiod. Vill vi idag rädda klimatet, få jämställdhet, utrota fattigdomen i världen, få mänskliga relationer på arbetsplatsen, då måste vi ta den här stora konfrontationen. Vi måste återgå till arbetarrörelsens grundläggande program, socialism.
Och då kommer jag, om jag bara får...
Du får vänta på
det. Fler som? Okej, då.
Kör talarordning.
Jag utgår ju från så att säga, marxistisk syn kan man säga. Jag menar att politiken måste formas utifrån analys av hur det står ut på arbetsplatserna så att säga. Det som kallas här produktionens villkor. Och arbetets villkor på de här arbetsplatserna. Man måste alltså utgå ifrån en sån analys för att se vad är det vi behöver göra för något. Och den analysen den måste fortgå. Vi har påbörjat den egentligen här. Vi har påbörjat den egentligen här. Och bara se hur ser det egentligen ut på arbetsplatsen. Vad är arbetsvillkoren? Hur är maktförhållanden på arbetsplatserna? Och utifrån den analysen så borde man alltså kunna se att arbetets värde och arbetsvillkoren har kraftigt försämrats. Styckats upp. Kunskapen, helheten försvinner. Det blir bara, man blir bara en del, man blir en robot i det här produktionssystemet. Kan bara konstatera att jag nu är mina föräldrar döda, men ni som är lite yngre som har era föräldrar i livet, hur vill ni att de ska ha det egentligen med hemtjänsten? Hur vill de att de ska ha det egentligen med inom äldrevården, på sjukhusen? Jag läste någonting om att det var någon som låg för sitt yttersta, så att säga, inom palliativvård i någon korridor någonstans. Då börjar man undra, hon hade alltså ett handduk till täcke, bara täckena var slut. En läkare som vittnade om att man hade ledtider även där. Lite roligt. Då sa hon att då får man bara prata om det där knät som är trasigt. Jag får inte prata om någonting annat. Det var den ledtiden. Mm. Och då kan man undra, vart tar helheten vägen när det gäller människan? Alltså, en helhet av den här människan som kommer in och behöver den här vården. Jag har hört hur man tar tid på folk så att säga som i hemtjänsten och allt det här. Vi måste dra slutsatser av det här och säga att när vi säger att som de ska prata sjukhuspolitik här nere, alltså hur man vill ha vården och så vidare. Ja, men då måste man faktiskt ta med i beaktande hur det är egentligen arbetsvillkoren idag. Och det är mycket sånt. I läraryrket, vi har pratat om löner och byråkratin uppifrån så att säga, men det finns ett snäpp till. Det finns också skolpolitiken som gör att du måste sitta och skriva en jäkla massa rapporter. Vi måste ha nationella prov från första klass och uppåt. Och det här är ju också vad är det för kunskapssyn, vad är det för människosyn som regerar det här. Vi måste opinionsbilda kring de här sakerna, men det måste vi också se faktiskt hur det ser ut. Så vi får fortsätta det här arbetet, tycker jag, att analysera hur det faktiskt ser ut för att kunna opinionsbilda. Vi måste fortsätta med den analysen. Och det vore intressant att se om man kan göra det bland annat på skolans område, Metall. Nu har jag kommunal här, men jag ska ta tag i dem ordentligt. Och där kan ju vi också vara med och kartlägga. Vi kan ta med våra kameror och allt möjligt och arbeta och intervjua folk och så vidare.
Kommunalpolitikerna,
ja, precis.
Nu har jag tre man här på listan. Micke.
Ja, och då skulle jag vilja säga som så att jag tror jag har en stark övertygelse, och det är att bemanningsfirmorna idag, det är en stor samhällsfara. Därför att hela vårt samhällssystem är ju uppbyggt på det att man ska arbeta, man ska ta lån i banken, man ska köpa hus, man ska köpa ny bil. Med de anställningsformerna som bemanningsfirmen har, där kan du få så här, du får gå på dem. De har, huvudarbetsgivaren har slut på jobb, då får gå direkt. Och det är liksom ingen, du har ingen uppsägningstid, du har ingenting, spelar ingen roll hur länge du har jobbat. Och dessutom har vi en annan sak i det här. Var är fackerna i det här? Jag menar, de som jobbar på bemanningsföretag har samma lön som den som är medlem i facket. Det måste ju vara något rätt, riktigt ordentligt snett i det här. Och det måste vi ju se till att försöka...
Vilken typ av lön ska de ha då?
Ja, de ska väl ha alltså, så att, jag menar, facket måste ju vara viktigt i det här. Alltså, det är ju helt, det är jag helt övertygad om. Så att vi liksom inte tappar bort oss. För att, det är ju som jag säger, du pratar med medarbetarsamtal och liknande, va? Då är vi ju liksom, då är vi ju inte arbetstagare längre, då är vi medarbetare. De vill ju ha oss att bli konsulter. Så att facket ska kunna tas bort helt och hållet. Det är ju ditåt de tänker, va?
Den här måste jag få besvara bara. Mm. Det här är en av de mest prioriterade områdena vi har, och det är bemanningsbranschen. De kommer in på snittlöner på företag. Och det är en myt att de inte har någon anställningstrygghet. Jag skulle vilja säga att deras visstidsanställning är mycket hårdare styrd än alla andra branscher. Du har rätt att visstidsanställa upp till 6 månader. Men du får, anställer du en person för en månad, så får du inte förlänga den personen om du inte har en uppgörelse med den lokala avdelningen. Alltså blir det här automatik en tillsvidareanställning på bemanningsföretaget. Sen är ett problem, och det är att man slår i sönder, kan använda bemanningsföretag, ja, så slår sönder de lokala klubbarna. Mm. Så att säga. För vi har ju en klubbverksamhet inom IF Metall då, så att säga. Och ja, då skulle vi ha bråkat 91, tror jag, man tog bort lagen om arbetsförmedling, så att säga, privat arbetsförmedling. Mm. Och problemställningen är att vi har varit för dåliga på att rekrytera medlemmar. Vi jobbar strukturerat på stora klubbar. ABB i Västerås, där har man en anslutningsgrad 85% av de bemanningsanställda. Och du säger att löner och så, ja, de ska jobba på snittlön. Det betyder faktiskt att de har mer än en hel del, och det ska de ha. Det får gärna bli dyrare, för att, ja, använda dem inte.
Men det har tagits upp i Kuriren exempelvis, att det är många ställen som det långt ifrån fungerar på. Mm. Och du har alltså ingen direkt trygghet. Det finns kryphål och allt möjligt sånt där. Att de går inte efter dem som det är tänkt från början. Det finns olika sorter av kryphål. Du får ingen ledighet, du får ingen semester och så vidare. Du, för det är för att du jobbar kanske på timmar. Och de gör hur de vill med personalen. Precis hur de vill. Då, personalen har ingenting att säga till dem.
Jag delar inte den uppfattningen.
Nej, okej. Okay. Det är min övertygelse.
Den här är en jätteviktig bit, och det är ett fokusområde i princip från hela kollektivet. Kommunal är inte lika drabbade. Seko är inte lika drabbade. Men det blir den diskussionen kan du och jag gärna ta. Ja.
Men är inte det här lite branscher vad de är på? Men vi går vidare för att se vilken... det var det jag hade sen på listan. Du ville komma in också.
Ja, jag kan komma in.
Du har ju inte varit inne, så tar ju inte för mig. Vi pratar så länge, alla män.
Ja, vi får försöka hålla oss lite kortare.
Jag tänkte lite på det här med terrorismen och att miljöperspektiv också. Det knyter an till det du pratar om, vad kan man göra vidare, det du pratar om makten och förändra och så här, och det knyter an med miljöaspekten och hållbarheten också, för det är ju som vi har varit inne på, terrorismen har gjort det mer till ett större globalt system, där man kommer längre ifrån de som man har möjlighet att påverka. Vi säger om man ska gå ut i strejk eller så här. På 60-70-talet så var det mer lokalt förankrat, de som bestämde, och produktionen fanns här och konsumtionen också kanske. Men det man skulle kunna göra för att förbättra det där, det är en liten sak, en tanke jag har. Det är att försöka konsumera mer lokalt så att säga, vilket medför en bättre hållbarhet ur miljöperspektiv och ta tillbaka makten också lite grann till så att den kommer, makthavarna kommer närmare en själv, så att man har lättare att kommunicera till dem de kraven man vill framföra. Och om man ska göra det på det viset så kräver det väl antagligen också, taylorismen har också medfört ett ökad konsumtion, och det har gått ifrån att jämna ut till lite mer lyxkonsumtion. Istället får man kanske minska på lyxkonsumtion, byta tv-apparat vart 50 år och så vidare, och istället betala lite mer för kvalitativt producerat, lokalt producerade varor. Och vara beredd att betala vad det kostar och köpa en fläskkotlett som är gjord i Flen till exempel istället i Danmark, eller betala vad det kostar att köpa, det kan kosta kanske lite mer att producera här än i Kina, men man får också ett mervärde och kanske får göra avkall på att man ska byta upp sig vart år eller så vidare. Det är den tanken jag hade.
Ja, jag har flera på talarlistan här nu. Det är en bra aspekt du kommer in här, så att vi kan spinna kanske lite vidare på det sen. Nu är Hans.
Jo, jag tänkte, Peter, om vi för sig inte anser att reformismen kanske är utgärdelsen, så är det i alla fall lite bättre än det idag. Det är alltså min tes, att reformismen som den var på 50, 60, 70-talet var annorlunda än det ser ut idag. Det var en helt annan möjlighet än de lyckliga åren. Och du pratar om det frirummet som man ska skapa på något vis, frirummet, man ska liksom vara saker som inte är marknadsstyrda. Men då säger folk idag, SL, att men vi är reformister, vi måste förhandla hela tiden, vi kan liksom inte. Och då säger jag, men snälla någon, om man nu ska acceptera världens mest privatiserade skola, och sen säger, ja men nu är det som det är, nu finns vi här, alltså måste vi förhandla med kapitalet. Fast vi har varit med om att skapa det hela. Någon jävla ordning måste vara. Man måste säga att vi måste skapa en vad heter det, ingen vinst i välfärden. Det måste vara ganska rimligt för partiet. Och utgå från det, så här, hur ska vi gå tillväga? Inte bara säga att det går inte, det är omöjligt och så vidare. Vi måste ha, utan jag börjar tro att de verkligen tror det, att det är så att en privat skola är bättre än en samhällelig skola. Alltså. Varför lägger man sig platt annars? Det är lite inte det. Så någonstans måste man facket och sådana ta åt sig kritiken att vi måste kunna återvända eller göra någonting annat än vi vill idag. Vi kan inte bara acceptera som det är och sen förhandla i steg till. Så det menar jag att på något sätt så måste vi väl ställa dem till svars för vad som har hänt. Tycker jag.
Lars?
Alltså det är ju en viktig fråga det här med att se också, försöka se det hela positivt alltså. Och då får man ju också fundera på om det finns något som idag pekar i någon positiv riktning. Alltså jag har varit med och skrivit en bok tidigare om arbetarrörelsens historia som heter Klass i rörelse, och den gick då från framväxten av arbetare fram till år 2000, där man då, nu ska det ges ut en ny utgåva, då skulle jag skriva till ett kapitel om de här 13 senaste åren. Och det blir ju, när man gör det så märker man att det blir en ganska mörk bild till att börja med. Så att, men jag tänkte jag måste ändå försöka sluta på något mer positivt sätt, se att det finns något jävla ljus i tunneln. Så jag började fundera på, finns det några tendenser som man så att säga kan se som skulle kunna bära framåt? Och då skulle jag vilja lyfta fram två diskussioner. Den ena är ju då om den offentliga sektorn. Och jag tror ju alltså att det har gått så långt idag så att det finns starka reaktioner mot den. Framförallt i väljarkåren finns det ju väldigt starka. Och att det också äntligen har kommit igång en diskussion inom arbetarrörelsen, framförallt med hjälp av fackföreningsrörelsen. Det är det ena, så att det finns ett ifrågasättande av den utveckling vi har haft sedan 80-talet framförallt. Och det är ju den ena delen utav de här grundläggande målsättningarna, det vill säga försöket att hitta någon slags väg mot en ökad jämlikhet i samhället. Den offentliga sektorn var ju ändå tänkt att bidra till detta. Den andra diskussionen som har börjat komma igång lite grann, det är ju faktiskt om den fulla sysselsättningen. Det har ju gått några decennier där man egentligen inte använder det här uttrycket längre, men nu är det plötsligt så att nu börjar man att tala igen om den fulla sysselsättningen. Jag såg att Carl Petter, eller vad han heter, Thorvaldsson, han hade nu sagt att nu skulle vi ha en arbetslöshet på 3%, har han gått ut och sagt. Och det finns en diskussion om att man måste kanske hitta andra vägar tillbaks till en situation med full sysselsättning. Och det är ju den andra grundläggande målsättningen som arbetarrörelsen har. Och den tror jag då är oerhört viktig när det gäller, som jag sagt tidigare, detta med maktförhållanden. Men det har också med vår demokrati att göra. Alltså jag tror att man måste diskutera framtiden och de positiva möjligheterna. Det är också att se att den situation vi har hamnat i idag, så har vi faktiskt ett starkt hot mot demokrati. Och det som jag tror är viktigt för arbetarrörelsen i det här sammanhanget, det är att komma tillbaka till den här föreställningen som var väldigt stark på 50-talet, att man kan använda politiken och fackliga insatser för att påverka samhällsutvecklingen. Alltså Tage Erlander, han snackade faktiskt om det starka samhället på sin tid. Det har varit en slags politisk reträtt sedan 80-talet, va, där man inte längre riktigt tror på att man kan använda de här gamla fackliga och politiska instrumenten för att påverka samhällsutveckling och situationen i arbetsliv. Så här finns det ju ändå för första gången på ganska länge ett försök att knyta an till gamla hedliga målsättningar inom arbetarrörelsen. Och det är väl i det perspektivet man också kan se vad är möjligt att göra. Vad är möjligt att påverka och driva på. Och en viktig del i det här tror jag är också att en LO idag på ett helt annat sätt än under några decennier faktiskt försöker att anstränga sig att kanske bli den här tankesmedjan inom arbetarrörelsen igen. Det här är då de positiva, och det man måste komma till är någon slags idé om att försöken att förändra samhället måste hänga ihop med också försöken att förändra situationen i arbetslivet. Så att det man hade på 60-70-talet, det var ju att man gick fram på båda de här fronterna. Och det måste vi komma tillbaka till, tror jag. Jag tror ju också, för att knyta an lite grann till den här diskussionen, genusdiskussionen, att förutsättningarna för att man återigen ska kunna komma någon vart när det gäller kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Lönerna ska vi inte tala så mycket om, men det ligger. Det är ju att vi kommer tillbaka till en sån situation som vi hade under en tidigare decennium. Det var ju då det hände någonting på de här områdena. Sen dess har det varit en otrolig backlash på många fronter. Inte bara när det gäller löner, utan på annat sätt också. Men alltså att vi kan försöka se att om det nu var en stark omorientering från 80-talet och framåt, så är det kanske så att det finns starkare röster idag inom arbetarrörelsen, både dess politiska och fackliga gren, som börjar att göra upp med den omorientering som var på det, som börjar se att det var jävligt mycket mer negativa konsekvenser utav det här än vad vi hade föreställt oss, och som på det sättet kanske söker sig lite tillbaks till de gamla hedliga målsättningarna. Det tror jag är viktigt att ta med sig, va? Att det inte är bara, alltså om du jämför med 10 år tillbaka till tiden och idag, situation idag, så är det lite lättare att ana att någonting håller på att hända, och det är viktigt att se vår diskussion också i det perspektivet, tycker jag. Tack.
Nu har jag 3 namn kvar på listan här. Klockan är 7-8 minuter över, men vi tar väl dem, får se ifall vi kan försöka hålla oss, så vi får släppa in fler kanske också sen, inte allt för långa. Fredrik först.
Ja, väldigt kort. Utifrån det här med miljöperspektivet så har det kommit ett nytt förslag sedan 10 år tillbaka i USA. Det är den gamla arbetsmarknadsministern Robert Reich som helt enkelt föreslagit att man helt enkelt tar bort de juridiska rättigheterna för företagen, eftersom att företagen styrs av personer. För ett sätt att kunna liksom ta bort den här att man ska tvingas av att företag säger då flyttar vi, eller vi kräver, vårt företag kräver att ni gör de här och de här investeringarna, eller att vi får slippa ha de här miljöavtalen, utan att man helt enkelt ta det andra greppet. Det är den ena. Det andra är Trondheimsmodellen i Norge där facket ställer krav på politiken för att förändra villkoret för de som jobbar. Mm. Inte minst i det offentliga. Och jag vill bara lyfta fram de två exemplen på hur man då kan jobba annorlunda.
Mm. Okej, Robert.
Ja, jag tänker egentligen prata lite om goda exempel. Vi har diskuterat en mörk bild, men det finns faktiskt goda exempel också. Vi pratar mycket om uppstyckning. Ja, på det här företaget har man styckat upp arbetsuppgifterna. Det är alldeles riktigt. Så man jobbar utifrån ett lean-perspektiv. Men gruppen själva avgör. Alltså, i regelverket säger att du ska bygga hela din komponent. Så att säga. Du klockar in och tar din komponent och så bygger den från ax till limpa. Egentligen så som vi vill. Man vill följa med den och så. Hela vägen. Man avgör själva rotationen. Alltså man har logistikbitar, man har planeringsbitar. Egentligen det vi pratar, då har vi satt ett nytt ord, det hållbara arbetet. Utifrån det. Och det företaget är inte svenskt. Det är kinesiskt. Det är helt fascinerande. Är det någon som åker en D5? Volvo D5, en sån motor.
Nej.
På den linan jobbar man exakt så. Man har allt från ax till limpa. Och det är jäkligt spännande. Och det är ett kinesiskt bolag som faktiskt har kikat på hur kan vi vara så flexibla som möjligt. Om man kommer till insikt att alla måste kunna hela sin verksamhet.
Mm. Bra.
Intressant. Så har vi Göran, du vill in.
Ja, det märkliga med Kina är att på ena sidan så är det hur mycket miljöförstöring som helst. Så kan man hela städer och måla på en hållbar utveckling och så kan man ta. Men Fredriks tanke det där och när ministern som tidigare minister, det är på väg käpprätt åt helsike. Och den är första grejen måste göra opponera mot det. Det är nämligen så här idag. Så när företag ska starta så kanske man inte får någon miljötillstånd till det här. Och under tiden så rinner naturligtvis pengarna ut. Och då får man liksom acceptera att det är på det viset. Man måste ju först sätta till så att det är miljöriktigt det man gör. Idag sitter EU och USA i förhandlingar om ett helt annat förslag. Det är nämligen så här att då ska om ett land exempelvis stoppar upp ett företag att börja producera och så vidare därför att man inte får en miljötillstånd, då är det där landet som får betala skadestånd till företaget när detta så att säga ska trampa igång. Det är alltså någonting som vi måste uppmärksamma och se till att vi måste få ett stopp på.
Ja, då har vi skjutit hela hållbarheten i sang.
Ja.
Thomas.
Jag tror det är något för förhållande.
Ja, det spelar ingen roll. Börja du.
Okej. Jag tror det finns ju alltid en risk att man dyker ner i enskildheter och sen också noterar lite ljusglimtar till och med från toppar någon minister har sagt sig och så. Men jag tror att vi står i princip inför samma situation som arbetarrörelsen i sin barndom. Det handlar om organisering underifrån, det handlar om gräsrötter och det handlar om konfrontation. Vi har varit inne på Meidner här. Meidners förslag som ju kapitalet instinktivt såg att här passerades en gräns. Va? Hur vänstern hanterade det kan man har jag haft anledning att fundera. Ja, men i alla fall. Men vem tror, om nu Meidners förslag fördes fram idag, vad skulle man säga då? Precis som när det gäller miljöfrågor och sådär. EU. Det går inte. Sluta diskutera. Larva er inte. Det finns ju inte en chans alltså att överhuvudtaget aktualisera den här typen av förändringar. Vi har ju EU. EU är ju ett projekt som skapades för att komma undan demokratins problem ur överklassens synvinkel. För så fungerar alltid överheten när vi demokratiska reformer. Hur parerar vi det då? Hur kommer vi undan? EU var ju, Philips-koncernen fick i uppdrag att dra upp ett system där man skulle minska och kastrera demokratin och kapitalets totala frihet. Va? Jag är internationalist. Representanter för arbetarrörelsen framställde falskeligen EU som ett internationalistiskt projekt. Och där har vi ett
en punkt där arbetarrörelsen idag, arbetarrörelsens ledningar skulle jag vilja säga, har ett jäkla ansvar alltså. De har ju pratat och pratat och pratat och fört folk bakom ljuset och fått folk att acceptera en massa saker. I hand med kapitalet drev de igenom EU, eller hur? EMU försökte de. Och alla de här sakerna som Hasse har varit inne på här, när det gäller privatiseringar och så här, där har man liksom backat och argumenterat för, och ena sidan och andra sidan. Och det handlar om att vi ska kunna förhandla hit och dit och så. Fackföreningsrörelsen, arbetarrörelsen, politiskt har en jävla makt om man vill använda den till rätt saker istället för att gå hand i hand med kapitalet. Klassamarbetspolitiken har ju varit ledstjärnan, och det är inte den gamla reformismen som gick ut på att balansera mot kapitalet, utan det är hand i hand. Och det senaste var, hurra, nu har vi sålt JAS-flygplan till Brasilien, inte bara Sydafrika. Jag menar, alltså förstår jag, alltså, jag blir upprörd när jag tänker på det. Jag tycker jag har anledning till det, och tycker jag vi alla har, va? Men sluta hoppas på någonting uppifrån. Det handlar om att organisera oss.
Lennart. Har du längst ner i hörnet igen?
Ja,
bra. Ska du in? Ja, Lennart får fråga. Lennart, du får det.
Ja, jag
tänkte, nyckelfrågan är väl ändå styrkeförhållanden på ett sätt. Men man måste vara stark för det man gör, annars förlorar man ju.
Ja.
Mm. Och det tror jag är viktigt att förstå. Jag ser också positiva trender, om jag knyter an till det. Jag jobbar ju i Svenska Kraftnät. Avreglering har ju varit ett nyckelord. Det började i 92 för våran del då. Och där tror jag att det finns en ökad skepsis hos folk för det. Alltså det finns en växande förutsättningar för att få. Det senaste exemplet kan man väl ta, det här SJs, vad man säger, men jag tror inte populariteten för det är potentiellt inte så stor. Va? Och bara ett exempel. Själv var jag med i någon sån här kamp kanske. Man försökte införa där jag jobbade i centralen då, att man lägga ut övervakning av stamnätet då. Och det kunde vi ju visa att det var ju farligt. Och det fick vi ju höra för. Det blev inte så. Men nu, däremot så blev det ju på Vattenfall, de som jag blev ju senare. Men även nu börjar man ju fundera på bredare, tror jag, om det har varit vettigt det här egentligen. Om det har alla störningar och så i försäljningar på samhället. Så jag tror att det finns en förutsättning för att få brett. Det växer en brett rörelse underifrån, kan man säga, oavsett. Som man ser, man anpassar det både inom båda blocken, eller hur? Jag menar, man börjar prata om att man måste nog kanske ta hänsyn till det. Man börjar kunna ta hänsyn till lite hur var. Och det är väl ett tryck underifrån som jag tror är viktigt att förstå. Sen det andra jag tänkte, internationellt då, så tycker jag, om man nu ska se positiva tecken. Jag ser ändå positiva tecken där, om man tittar från 1963. Jag jobbade matematik och hade en utvecklingsprojekt med Kenya då. Afrika ser helt annorlunda ut nu, som det såg ut då. Och det där måste vi också förhålla oss till. Det tror jag är en positiv trend, att det går bakåt för oss och jag finns i situationstecken, att det går framåt. Det gäller styrkeförhållandena. Vi måste förstå att där har vi också en styrka för oss. Och det tränger tillbaks våra kapital, va? Och det är förutsättningen för att du själva kan. Jag är inte överens med dig om det med Brasilien och Sydafrika. Inte Ben heller. Han tycker det du sa om Sydafrika nu är helt fel. Han tycker att den här kampen mot flygplansköpen i Sydafrika som blir så här är helt reaktionär. Och jag är inte helt säker på att, jag menar, hans ståndpunkt är att det där bestämmer man i Sydafrika, inte här. Och i Brasilien, det bestämmer man i Brasilien och inte här. Brasilien är ju ett land som har trängt fram, va? Om de bestämmer att de vill köpa flyg från oss, ja, då är det deras beslut. Och så kan man ju börja diskutera om man ska gå in emot klassmotsättningarna där, men jag ser inte det som negativt, måste jag säga. Som radikal. Jag ser det som positivt. Så det är ju inte överens, va? Och det är komplicerade frågor, men jag förstår mitt tänksätt.
Magnus, jag tänkte bara säga en sak så här. Framtiden och hur man taktik och sånt där, det är ju politiska frågor, och det är inte meningen att vi ska bli ensidiga. Vi kan ha olika uppfattningar i det. Vi ska ha olika uppfattning om det. Vad vi kan vara ense om och så här, vi ska ta fram ett material som visar på utvecklingen, vart den leder och vad det finns för alternativ. Sen kan var och en från olika partier eller olika egna åsikter tycka olika. Det är bara bra att det kommer fram och diskutera, men det behöver inte ha någon motsättning med det. Jag håller till exempel med dig när det gäller den här flygplansaffären, va? Men inte med dig, va? Men vad spelar det för roll? Jag tycker det är mycket klokt du säger ändå.
Jag håller med om det också, men förtydliga mig.
Alltså. Ja, det är det vi ska ha klart för oss. Va? Det här är ingen politisk diskussion på det viset. Vi får gärna föra fram våra egna idéer och allt det här. Det viktiga är diskussionerna.
Det är bra, tycker jag.
Och nu har klockan rusat iväg. Jag har Magnus kvar på talarlistan. Och är det någon mer som vill gilla? Annars tar jag den här avslutningen sen med samma efter det.
Ja.
Var det du? Ja. Mm. Magnus först. Och
kan det vara så här enkelt med terrorismen att det egentligen är bara en fortsättning på det gamla feodalsamhället? Att det handlar om att det här är strukturer som egentligen är ingenting nytt. Det är bara det att under 30 år så begravde vi det under en mycket stark fokus på den enskilde medlemmens värde. Och där arbetsgivaren fick stå tillbaks.
Det kan det vara. Och feodalsamhället gick under.
Eller förändrades.
Ja, det får man nog säga att kapitalismen är en annan typ av samhälle än feodalismen. Ja, nej, vem var det kvar? Var det någon?
Du
var det kvar.
Jag tänkte på det här med EU och vilka konsekvenser det har fått. Alltså man kallade ju EU för regionernas Europa. Och där, om Sverige delas upp nu i en region här, Eskilstuna och så. Vilka konsekvenser det kommer att få för politiken, där man kan tycka att den här något infantila tävlingen mellan kommuner och regioner med olika satsningar på arenor och så här, vad får det för konsekvenser framöver av en... Man kan tycka att ledningen här är fullständigt ideologilös. Som hakar på det här med new public management och så vidare. Men det blir som en sån tävling, som en effekt av en EU-politik som är splittra.
Jag tänker på en sak när du säger det där. Det var väl Socialdemokraterna som förde fram att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i Europa eller något visst där. Varför ska vi vara bättre än alla? Hela Europa ska väl ha låg arbetslöshet? Varför? Det viktiga är inte... Och jag menar, det kan ju vara så att alla andra länder har 15% och vi har 14%. Ja, det är bäst, men det är väl ingen bra idé. Det är väl bättre att alla har 3 och ingen har bättre. Så det är den där idiotiska tävlingen.
Vi har 4 av de andra 3. Det är bättre än 14-15.
Ja, det är högst. Ja, visst. Det gör ju ingen då. Nej.
Ja, det finns väl en viss slags procent som man kommer ner
till. Nu en kommentar.
Det finns ju två sätt att bli bäst. Det ena är motståndare, de som har kommit till sämre. Va? Så det betyder att vi skulle försöka sparka undan fötterna för alla de andra länderna. Då. Eller hur?
Ja, precis.
Man kan ju bli bäst genom att man spelar fotboll till exempel.
Det, har man ständigt exportöverskott så exporterar man ju arbetslöshet egentligen. Så att vi hade en avslutning på det här hela, och jag skulle sammanfatta, jag tror inte jag kan göra det faktiskt, utan sammanfattningen den står vi alla för. Vi vet vad vi har hört här. Vi har ju försökt dokumentera det här. Vi ska se om vi kan dokumentera det på något sätt. Det här har ju svällt ut från Taylorismens återkomst till att bli
en mer allmän syn på utvecklingen, men där det ligger så att säga i grunden. Och jag tänker inte säga något mer. Göran vill komma med någon sammanfattning och några slutord. Jag vet inte vad Lars också har lust att säga något mer sammanfattande.
Före Göran kanske du såg. Alltså, det var ju en annan fråga här egentligen som handlade om nyterrorism som samhällsfråga. Jag tror att det är viktigt att se att den här frågan om taylorism ingår i ett mycket vidare sammanhang också. Jag tror alltså att den fråga som jag har uttolkat att Rudolf Meidner i grund och botten ställde sig från sin ungdom och framåt, det är ju den här frågan om i vilken utsträckning som en verklig demokrati kan vara förenlig med kapitalism. Och det tycker jag ändå, det är en jävligt stor och svår fråga. Men det var faktiskt så att på en konferens för företagsledare för ett tag sedan så ställde sig en företagsledare upp och ställde just den frågan. Kan vi verkligen ha kvar demokratin om vi ska kunna utveckla kapitalismen? Och han hänvisade då till den positiva utvecklingen som var till Kina, där man har en auktoritär stat och där man kan verkligen driva på en snabb kapitalistisk utveckling. Olof Palme sa någon gång på 70-talet att det är kapitalismen som sköter rulliansen i samhället, men den är politiskt lätt att hantera och kontrollera. Jag tror att man måste vända på Palmes perspektiv idag, och idag så skulle nog kapitalets företrädare kunna säga att demokratin är ganska lätt att hantera och kontrollera. Jag tror att det är viktigt alltså att vi i de här typen av diskussioner också ser de stora frågorna här som gäller bland annat demokratins framfart. Alltså arbetarrörelsen har ju haft, kan man säga, demokratin som också en grundläggande värdering. Att utveckla demokratin långt utöver den demokrati som innebär politisk rösträtt och parlamentarism. Det har varit industriell demokrati, social demokrati, ekonomisk demokrati och så vidare. Och jag tror att ska den här rörelsen ha en framtid, så kanske en väg att skaffa sig den framtiden är att också ta tillbaka den här frågan om demokratin och dess framtid. Det här med att det viktiga idag är att organisera, det är klart att det är oerhört avgörande. Men kring vad ska man organisera folk? Det är ju den frågan som man måste försöka ge ett svar på, så att det verkligen finns anledning för folk att organiseras. Så avslutningsvis så tycker jag att den här frågan om taylorismen och makten ute på arbetslivet, det är också en fråga om makten över samhällsutvecklingen. Och det är de två perspektiven som vi måste få och försöka hänga ihop. Även om det var en ganska försiktig reformism på 50- och 60-talet, så det som utmärkte den tiden, det var ju att man hade en föreställning om hur man utvecklar samhället långsiktigt och hur man också påverkar det som sker i arbetslivet. De där två sakerna hängde ihop. Vi måste komma tillbaka till det sättet att fundera, tycker jag. Se att de här samhällsutvecklingen och utveckling i arbetslivet är egentligen två sidor utav samma sak. Och allting handlar ju i grund och botten om makt. Och om vi är beredda att utmana makten, och hur vi är beredda att utmana makten, och vad vi egentligen vill använda den makt till som vi kan vinna. Det tycker jag är väl någonting. Alltså jag tror fortfarande på det här att arbetarrörelsen har blivit så jävla blygsam, förlorar sitt eget språk. Man uttalar sig, vi har någon jävla, vad var han sa, Löfven och dem, att affärskontrakt eller vad det sa, affärsplan. Arbetarrörelsen har tidigare försökt ha ett eget språk som man också kunde kritisera samhället med och utveckla visioner med. Vi måste tillbaka till det också. Det är också en kamp om språket, så att inte andra partier tar över de fina begrepp som arbetarrörelsen har haft. Så det finns en hel del att göra framöver, så vi får väl ses igen och fortsätta diskussion. Palme har ett annat väldigt roligt citat som jag inte kan låta bli att säga. Det var att när diskussionen pågick om löntagarfonderna som mest, så satt man i partistyrelsen och så var någon som sa att ja, men nu ska driva det här med löntagarfonder. Så kanske kapitalismen klappar ihop, folk tar sina pengar och sticker och sånt. Och då säger Palme så här, ja, vad händer då om kapitalismen klappar ihop? Ja, det får vi ta ett nytt möte om. Ja, ja. Så vi ses i ett nytt möte och diskuterar det. Mm.
Och det som återstår för oss som jobbar med föreningen Arbetarhistoria och följer upp det här seminariet är naturligtvis att dokumentera det här, och vi har spelat in det här. Ni finns inspelade. Och den lilla mockapären, den fungerar väldigt bra faktiskt. Plump.
FRA 2.
Ja, FRA 2. Ja, precis. Ja, men det är bra att man ska faktiskt skriva
på internet.
Ja, men det viktiga sen är att det här som de frågor som har växt att ur den här lilla skriften, som inte var svar som obetydligt, jag tyckte jag faktiskt var väldigt bra, så har diskussionen väckt, alltså den har väckt till liv någonting om den här demokratiaspekterna och om maktfrågorna, miljöfrågorna, allt uppe det här om hållbar utveckling. Så att jag tror att uppföljande seminarium ska naturligtvis ta tillvara på detta på ett bra sätt. Att utmana makten kanske.
Mm. Jag frågar bara, finns ni inte med? Finns ni, hur tar man reda på om ni har andra
grejer? www.faje.se
Faje?
Mm. Ja, det är Faje.se.
Ja. Jag tyckte du sa Faje, då blir det mörkare. Nej, nej, nej. Det är en obehaglig människa.
Ja. Så att det är... Den utvecklar vi. Alfred kommer att skriva ut om det här också.
Och vi har alltså, vi håller ju till på Sarvagatan 9 här ute. Och där är det ju ett kulturhus där man jobbar med teater på undervåningen. Och vi har en del av övervåningen där vi har våra lokaler. Vi jobbar med det här fas 3-projektet. Företrädesvis olika, som har haft olika arbetarjobb i Eskilstuna där, som jobbar med sin egen historia i stort sett. Och vi har då ett bygg- och ett industriprojekt som vi kommer så småningom också redovisa, där vi jämför utvecklingen i olika industrier. Byggprojektet tittar vi på hur byggmiljön såg ut då, hur husen ser ut idag, där var det för skillnad, hur jobbet har förändrats och så vidare. Mm. Som vi jobbar med, vi dokumenterar med foto och sånt där.
Vi arbetar kvarteret.
Ja. Vi håller på att bygga upp ett bibliotek som ni har. Mm. Men vårat är helt då koncentrerat på arbetarhistoria. Nej, helt kan man inte säga. Vi har ju det utvidgar med väldigt vitt begrepp. Va?
Vi kan väl säga då att vi har vårt bibliotek på Gillbergvägen 4. Karlskolan biblioteket. Och nu har vi öppet varje tisdag mellan 4 och 7. Arbetarrörelselitteratur, marxism, historia, nationalekonomi, proletärförfattare, med mera. Mm.
Ja. De som vill komma till Kulturhuset är öppet från klockan 8 på morgon, måndag till torsdag, och på fredagar så är det utifrån att ja, det kan vara lite andra tider. Men det finns verksamhet i huset förmodligen under våren ända till 8 på kvällen. Som representant från huset.
Har du någon teater på gång?
Ja, vi har ett antal olika teater.
Du kan göra lite reklam för era.
Tack så har du.
Ja, väldigt kort så är det så att som vanligt så sätter vi upp Astrid Lindgren, och vi sätter upp Ronja Rövardotter till sommaren. Sen är jag regissör för ett spel som heter Det sociala arvet, som är Stefan Jarls dokumentärfilmer om vad som händer med målsgenerationen och deras barn, som jag sätter upp i valrörelsen. Och då hoppas vi att vi kan ha ett samarbete med Faje kring att göra utställning om villkoren för de som växte upp här i Eskilstuna när det gällde Nyfors och Fröslunda. När man satsade på Fröslunda medan Nyfors fick vara kvar i det gamla samhället när det gällde kvalitet. Det andra är att se om vi kan göra en utställning kring papperslösa och HVB-barn som är dagens Kenta och Stoffe, om deras uppväxtvillkor. Tanken är att ha paneldiskussioner i samarbete med Verdandi om, där vi bjuder in alla politiska partier, om hemlöshet, vem är längst där nere och droger. Och ha det 3 söndagar i samband med varorörelsen.
Du vill säga att Inger Salamnori har gjort en fantastiskt arbete med att kartlägga samtliga HVB.
Nu har vi en fråga där.
Det är ingen fråga. Men vad ni än gör, så gör såna här affischer och sätter upp. För man hittar inte i all...
Nej, jag förstår det.
Snabbt upp hela stan.
Det finns intresse för alla de här sakerna vi håller på med. Med de här utställningar eller seminarier. Så det finns ett tryck att få diskutera sådana här saker på olika sätt. Ibland via kultur, ibland via sådana här forskningsrapporter. Men behovet att diskutera, det är jättestort.
Nu vill jag bara fråga dig, Göran, fick du med de senaste ankomna på deltagarlista?
Jag har en lista.
Vad var det hette nu? Du var ni...
Så, då skriver jag in Bonnison.
Det var trevligt, det har jag gjort idag. Ja, då så får vi tacka alla för visat intresse.
Vi får tacka. Ja. Tacka dig också, Robert.
Ja. Så. Det var här. Ja, det var en bra skrift också. Det var en bra diskussion idag.
Det var jättebra.
Ja.